Vi läser vidare i Richard Wurmbrands bok. Vi har kommit till sidan 87 och det heter så här: när jag var i fängelse frågade mig den politiska officeren strävt: hur länge tänker ni fortsätta att hålla fast vid er löjliga religion? Jag sa till honom: jag har sett många ateister som på dödsbädden beklagat att de varit gudlösa. De åkallade Kristus. Kan ni föreställa er att en kristen, när döden närmar sig, skulle kunna beklaga att han varit en kristen och börja åkalla Marx eller Lenin om frälsning från sin tro? Han började skratta. Ett klyftigt svar. Jag fortsatte: när en ingenjör har byggt en bro har han inget bevis för att bron är god enbart av det faktum att en katt kan passera över den. Ett tåg måste gå över den för att bevisa dess styrka. Det faktum att ni kan vara ateist när allt går väl bevisar inte ateismens sanning. Den håller inte i de svåra stunderna. Jag använde citat ur Lenins böcker för att bevisa för honom att Lenin, även sedan han blivit Sovjetunionens premiärminister, själv brukade bedja när det gick honom illa. Vi förblir lugna och kan lugnt avvakta händelsernas utveckling. Det är kommunisterna som är oroliga och anordnar nya antireligiösa kampanjer. Därigenom bevisades sanningen av Augustinus ord: oroligt är vårt hjärta tills det finner vila i dig. Nästa stycke har rubriken: varför även kommunister kan vinnas för Kristus. Om den underjordiska kyrkan får hjälp av er fria kristna kommer den att vinna kommunisternas hjärta. Och världens utseende kommer att förändras. Den kommer att vinna kommunisterna därför att det är onaturligt att vara kommunist. Till och med en hund vill ha ett ben för sig själv att gnaga på. Kommunisternas hjärtan gör uppror mot den roll det måste spela och mot de absurditeter det måste tro på. När enskilda kommunister påstår att allt endast är materia, att vi bara är en handfull kemikalier sammansatta på ett visst sätt och att vi efter döden åter kommer att bli salt och mineraler, räckte det med att fråga dem: hur kommer det sig att kommunisterna i så många länder har givit sitt liv för sina ideal? Kan en handfull kemikalier ha ideal? Kan mineraler offra sig för andras bästa? På detta fick man aldrig något svar. Och vidare, brutaliteten. Människorna har inte blivit skapade som oskäliga djur. Det står därför inte heller ut med att vara oskäliga djur någon längre tid. Detta har vi sett när naziledarna kollapsade. Somliga av dem begick självmord, medan andra ångrade sig och bekände sina brott. Det ligger något positivt i den enormt stora alkoholförtäring som förekommer i de kommunistiska länderna. Det ligger där i en längtan efter en vidare livssyn än vad kommunismen kan ge. Medelryssen har en djup, godhjärtad, generös läggning. Kommunismen är grund och ytlig. Ryssen söker ett djupare liv. Och när han inte finner det någon annanstans söker han det i alkoholen. I alkoholismen ger han uttryck för en längtan bort från det brutala och bedrägliga liv han måste leva. För några ögonblick gör alkoholen honom fri, liksom sanningen skulle kunna göra honom fri för alltid om han kände den. Under den ryska ockupationen av Bukarest kände jag en gång en oemotståndlig impuls att gå in på en krog. Jag bad min hustru följa med mig. När vi kom in på krogen fick jag se en rysk kapten med geväret i hand hota alla där inne och begära mer att dricka. Man hade vägrat honom detta då han redan förut var drucken. Människorna var i panik. Jag gick fram till ägaren som kände mig, bad honom ge kaptenen att dricka samt lovade att sitta bredvid honom och se till att han förhöll sig lugn. Den ena buteljen efter den andra sattes fram mot oss. På bordet stod tre glas. Kaptenen fyllde artigt alla tre och drack själv ur dem. Jag och min hustru drack inte. Fastän han var mycket drucken fungerade hans förstånd. Han var van vid alkohol. Jag talade med honom om Kristus och han lyssnade med oväntad uppmärksamhet. Till slut sa han, ni har talat om för mig vem ni är och nu ska jag tala om vem jag är. Jag är en före detta ortodox präst, en bland de första som förnekade tron när den stora förföljelsen under Stalin började. Jag gick från by till by, höll föreläsningar och sa att det inte finns någon gud och att jag varit en bedragare som varit präst. Jag är en bedragare och det är alla de andra prästerna också, sa jag till dem. Jag blev mycket uppskattad för mitt nit och därför blev jag officer i hemliga polisen. Mitt straff från Gud blev att jag med dessa mina händer måste döda kristna sedan jag torterat dem. Och nu dricker jag och dricker för att glömma vad jag har gjort, men det hjälper inte. Många kommunister begår självmord, så gjorde deras största skalder, Jesenin och Majakovskij. Så gjorde även deras store författare Fadejev. Han hade just publicerat sin roman Lyckan, vari han förklarade att lyckan består i att outtröttligt arbeta för kommunismen. Han var själv så lycklig däröver att han sköt sig när han avslutat romanen. Det var allt för svårt för hans själ att bära på en så stor lögn. Joffe Tomkin, stora kommunistledare och kämpar för kommunismen under tsartiden, kunde inte härda ut med att uppleva hurudan kommunismen i verkligheten var. Det slutade också med att begå självmord. Kommunisterna är olyckliga. Det är även deras stora diktatorer. Hur olycklig var inte Stalin? Sedan han dödat nästan alla sina gamla kamrater levde han i ständig fruktan för att själv bli förgiftad eller dödad. Han hade 8 sovrum som kunde stängas som kassaskåpen i en bank. Ingen visste någonsin i vilket av dessa rum han låg och sov den eller den natten. Han åt aldrig någonting som inte kocken först hade smakat på i hans närvaro. Kommunismen gör ingen lycklig, inte ens sina diktatorer. Det behöver Kristus. Genom att störta kommunismen skulle vi befria inte endast kommunisternas offer, utan kommunisterna själva. Den underjordiska kyrkan representerar våra förslavade folks djupaste behov. Hjälp henne. Ett framträdande drag hos den underjordiska kyrkan är dess allvar i tron. En predikant som går under namnet Georg berättade följande i sin bok om den underjordiska kyrkan. En rysk kapten kom till en pastor i Ungern och bad att få träffa honom enskilt. Det var en mycket ung och karsk kapten, väl medveten om sin roll att vara besegrare. När han förts in i ett litet konferensrum och dörren stängt nickade han mot korset som hängde på väggen. Ni vet ju att det är lögn, sa han till pastorn. Det är bara ett lögnaktigt trick som ni präster använder för att bedra fattigt folk och göra livet lättare att leva för de rika, medan de andra hålls kvar i sin okunnighet. Vi är nu ensamma. Erkänn för mig att ni aldrig på allvar trott på att Jesus Kristus är Guds son. Pastorn log. Men min unge man, naturligtvis tror jag det. Det är sant. Jag vill inte att ni ska försöka med sådana tricks mot mig, ropade kaptenen. Det här är allvar. Skratta inte åt mig. Han drog fram sin revolver och höll den tätt in till pastorns kropp. Om ni inte medger för mig att det är lögn så skjuter jag. Jag kan inte medge det, till det är sant. Herren Kristus är verkligen Guds son, sa pastorn. Kaptenen kastade revolvern på golvet. Med tårar i ögonen omfamnade han Guds mannen. Det är sant, ropade han. Det är sant, jag också trodde, men jag kunde inte vara säker på att människor även skulle vilja dö för sin tro förrän jag fått det bekräftat i verkligheten. Tack, tack, ni har styrkt min tro. Nu kan också jag dö för Kristus. Ni har visat mig att detta är möjligt. Jag har lärt känna flera sådana fall. När ryssarna ockuperade Rumänien inträdde två beväpnade soldater i en kyrka med gevären i händerna. De sa, vi tror inte på er tro. Det som inte omedelbart överger den kommer genast att bli skjutna. Det som ville överge sin tro ställde sig på högra sidan. Några flyttade över till höger. Dessa beordrades lämna kyrkan och gå hem. De flydde för livet. När ryssarna var ensamma med de återstående kristna omfamnade de dem och sa, vi själva är kristna, men vi önskar ha gemenskap endast med sådana som anser att tron är värd att dö för. Det är sådana män som kämpar för evangelium i våra länder, och de kämpar inte bara för evangelium. De kämpar även för friheten. Hemma hos många kristna i väster använder man timmar till att lyssna på världslig musik. Hemma hos oss i den östliga världen kan man också få höra högljudd musik. Men bara för att överrösta evangelisk förkunnelse och samtal om den underjordiska kyrkans arbete, så att grannarna inte ska kunna lyssna och underrätta hemliga polisen. Den som skriver dessa rader är bara en obetydlig människa, men jag är rösten av dem som inte själva kan göra sig hörda, dessa som försätts med munkorg och aldrig blir representerade i den fria västliga världen. I deras namn begär jag sant allvar i både tro och gärning när det gäller kristenhetens problem. I deras namn ber jag om förbön och praktiskt bistånd åt den trogna lidande underjordiska kyrkan i kommunistländerna. Vi ska vinna kommunisterna, först och främst därför att Gud är på vår sida. För det andra därför att vårt budskap motsvarar de djupaste behoven i kommunisternas hjärtan. Kommunister som suttit i fängelse under nazisterna har bekänt för mig att de bad i mörka stunder. Jag har sett till och med kommunistofficerare dö med orden Jesus, Jesus på sina läppar. Vi kommer att segra eftersom vårt folks hela kulturella arv är på vår sida. Kommunisterna kan förbjuda alla moderna kristna författare skrifter. Men böcker av Tolstoj och Dostojevskij får säljas, och människor finner i dem Kristi ljus. Så är det också med Goethe i Östtyskland, Tienkiewicz i Polen och andra. Rumäniens största författare var Sadoveanu. Kommunisterna har publicerat hans bok Det heligas liv under titeln Helgonlegender. Men även med denna titel är helgade kristnas liv ett exempel som inspirerar. Kommunisterna kan inte utesluta reproduktioner av Rafael, Michelangelo och Leonardo da Vinci från konsthistorien, och där i avbildas Kristus. När jag talar med en kommunist om Kristus är hans hjärtas djupaste andliga behov min allierade och medhjälpare. Hans största svårighet är inte att svara på mina argument. Hans största svårighet är att dämpa sitt eget samvetes röst, som är på min sida. Jag har personligen känt marxistiska professorer som bad till Gud att han skulle hjälpa dem när de skulle hålla en ateistisk föreläsning. Jag har känt kommunister som gick långa vägar till ett hemligt kristet möte. När detta blev bekant ljög de och sa att det inte varit på något möte i den underjordiska kyrkan. Sedan grät de och beklagade att inte haft mod att stå för den tro som tvingat dem att besöka mötet. Men det är människor även det. Och när någon väl kommit till tro, låt vara en mycket primitiv sådan, så växer den och utvecklas. Vi är säkra på att tron ska segra, ty vi i den underjordiska kyrkan har sett den segra så många gånger. Kommunisterna är älskade av Kristus. De kan och måste vinnas för honom. Detta kan ske endast genom den underjordiska kyrkan bakom järnridå. Var och en som önskar tillfredsställa Jesu längtan efter hela mänsklighetens frälsning bör understödja den underjordiska kyrkan i hennes arbete. Jesus sa, gör alla folk till lärjungar. Han sa inte att vi skulle stanna vid järnridån. Troheten mot Gud och hans rike tvingar oss att sträcka oss bortom järnridån. Till en av de tre människor som procentuellt sett nu lever under kommunismens slaveri. Vi kan nå dem genom att samarbeta med den redan existerande underjordiska kyrkan. Nästa stycke har rubriken Tre grupper utgör den underjordiska kyrkan. Först pastorer och predikanter som avskedas av kommunisterna. Den andra gruppen, lekmannakyrkan. För det tredje, officiella pastorer och predikanter som inte låtit sig tystas. Nu hoppar jag faktiskt fram här, därför han har delat upp det här i tre stycken. Det första stycket handlar alltså om pastorer och predikanter som avskedats av kommunisterna. Den underjordiska kyrkan i kommunistländerna utgörs av tre grupper. Den första är det tusen sinom tusen före detta pastorer och predikanter som avstängts från sina kyrkor och avlägsnats från sin jord. Därför att de inte ville kompromissa med evangelium. Många sådana före detta pastorer och predikanter har fängslats och torterats för sin tro. De har frigivits och har omedelbart återupptagit sin tjänst i den underjordiska kyrkan. Fastän kommunisterna stängt deras kyrkor eller ersatt dem med mer pålitliga predikanter, fortsätter de sin tjänst effektivare än någonsin. Genom att i hemlighet verka i underjordiska möten, i lador, på vindskontor, i källare och på slotterängar om natten eller överallt där troende kan samlas i hemlighet. Dessa män är levande martyrer som inte vill upphöra med sin tjänst och som riskerar mer tortyr eller att bli arresterad på nytt. Och nästa stycke då om den andra gruppen, lekmannakyrkan. Denna andra grupp utgörs av en stor armé varmt troende lekmän, både män och kvinnor. Man måste förstå att det i Ryssland och Kina inte finns några namnkristna eller halvhjärtade ljumma kristna. Priset som de kristna måste betala är därtill allt för högt. Vidare måste man komma ihåg att förföljelse alltid frambragt bättre kristna som vittnar och vinner själar. Den kommunistiska förföljelsen har haft en motsatt verkan än som avsätts. Den har frambragt allvarliga, hängivna kristna, sådana som man sällan får se i de fria länderna. Dessa hängivna kristna kan inte förstå hur någon kan vara kristen utan att önska vinna varje själ de möter. Röda stjärnan, den ryska arméns tidning, angrep de ryska kristna med orden: de som tillber Kristus önskar slå sina giriga fingrar i varje människa. Strålande Kristuslika människor tillvinner sig kärlek och respekt från grannar och kamrater i de byar där de bor. I varje by eller stad är det de kristna som är de mest älskade och omtyckta invånarna. När en mor är alltför sjuk för att kunna sköta om sina barn är det en kristen mor som kommer och ser efter dem. När en man är alltför sjuk för att kunna hugga sin ved är det en kristen man som gör detta åt honom. De lever ut sin kristendom, och när de börjar att vittna om Kristus lyssnar människor och tror, ty de har sett Kristus i deras liv. Eftersom ingen utan licens får tala i en kyrka arbetar miljontals brinnande hängivna kristna i varje vrå av kommunistvärlden för att vinna själar. De vittnar på torgen, vid bypumparna, det finns överallt. Kommunisttidningarna medger att kristna slaktare stoppar in evangeliska traktater i omslagspappret när de säljer kött. Det medger att kristna som arbetar på ledande platser i kommunistiska bokförlag smyger sig tillbaka sent om kvällen, startar pressarna och kör några tusen exemplar kristen litteratur samt slutar innan solen gått upp. Kommunistpressen medger också att kristna barn i Moskva har fått evangeliedelar någonstans ifrån och att barnen kopierar därav för hand. Sedan lägger de bibeldelarna i kamraternas och i de kommunistiska lärarnas ytterkläder i skolans klädskåp. Denna vidsträckta skara av lekmän, män och kvinnor utgör en mycket kraftig, effektiv, själavinnande missionärsstyrka i varje kommunistiskt land. Tidigare missionärer på det kommunistiska Kuba har omtalat att en hemlig lekmannakyrka uppstår efterhand eftersom alla präster och pastorer arresterats eller utsatts för förföljelse och ersatts med kommunistiska präster inom citationstecken. Dessa miljoner hängivna brinnande kristna i lekmannakyrkan har renats i den förföljelsens eld som kommunisterna hade hoppats skulle förstöra och tillintetgöra dem. Det tredje stycket och den tredje gruppen, officiella pastorer och predikanter som inte låter sig tystas. En tredje vital del av den underjordiska kyrkan utgörs av den stora kår av trogna pastorer i de officiella men kontrollerade och nedtystade kyrkorna. Den underjordiska kyrkan är inte något helt och hållet skilt från den officiella kyrkan. I många kommunistländer, såsom Jugoslavien, Polen och Ungern, arbetar många av de officiella kyrkornas pastorer hemligt i den underjordiska kyrkan. I somliga kommunistländer är dessa båda slag av kyrkor sammanvävda i varandra. Pastorerna har ju inte tillåtelse att tala om Kristus utanför sina små enrumskyrkor. Det får inte hålla barnmöten eller ungdomsmöten. Icke-kristna är dessutom rädda för att infinna sig. Pastorerna får inte bedja med sjuka medlemmar i hemmen. Det är på alla sidor omsnärjda av kommunistiska regler, vilka gör deras kyrkor meningslösa. Mycket ofta trotsar dessa pastorer modigt den kommunistiska kontrollen, som är ett hån mot den så kallade religionsfriheten och riskera sin frihet genom att parallellt bedriva ett hemligt evangelisationsarbete som går vida utöver de kommunistiska restriktionerna. Det bedriver hemligt arbete bland barn och ungdom. Det tar emot och distribuerar kristen litteratur till hungriga själar. Det riskerar friheten genom att nonchalerade kommunistiska lagarna och undsätter så längtande själar. Fogliga och lydiga på ytan riskerade livet för att hemligt sprida Guds ord. Många sådana människor har nyligen blivit upptäckta och arresterade i Ryssland. De fick flera års fängelse. Dessa utgör den vitala tredje gruppen av den underjordiska församlingen. Före detta predikanter, avskedade och förföljda av kommunisterna, lekmannakyrkan, officiella pastorer som hemligt bedriver en mycket större och mer omfattande verksamhet än de har tillåtelse till. Alla dessa arbetar i den underjordiska kyrkan och denna församling kommer att bestå tills kommunismen är besegrad. I somliga länder är en av dessa grupper mer aktiva än de andra, men alla finns där och arbetar för Kristus under stora risker. Ja, det här skrev Wurmland på 60-talet. Och det märks ju att det här är historia på det viset. Att vi till exempelvis, vi hör aldrig talas om före detta Sovjet. Nej, Sovjet fanns på den tiden. Vi hör aldrig talas om Sovjetunionens upplösning eller Sovjetunionens fall. I Wurmbrands bok från 1967. Därför att det fanns då fortfarande Sovjetunionen. Wurmbrand däremot, han överlevde Sovjetunionens, om man säger kommunismens fall i Östeuropa. Och han också reflektera över det innan han lämnade jordelivet. Han har skrivit en bok som är översatt till svenska och som jag håller i min hand också. Den har titeln Från lidande till triumf. Och jag tror att den utgavs på svenska 1996. Kanske den utgavs på engelska då, eller andra språk bara något år tidigare. Då han reflekterar över just förändringarna. Men det får vi kanske återkomma till. Vi har ytterligare något att läsa i den här boken. Från 1967. Tack för uppmärksamheten den här gången.